Vi börjar med att vi ber tillsammans. Tack himmelske far för den otroliga möjlighet vi har att få samlas i en fin och vacker kyrka, sitta gött och få stilla ner oss för att lyssna in dig. Tack att vi får fira gudstjänst, för vi är beroende av det. Att ära dig, att tillbe dig. Och vi är beroende av att få höra någonting ifrån dig som berör våra liv på riktigt. Tack Herre för de pengarna som vi har samlat in. Jag ber far, hjälp oss att med förstånd och vishet förvalta dem på det sätt som du vill. Så att många människor får lära känna dig och veta vem din son Jesus Kristus är. Och nu ber jag att ditt ord ska vara precis vad det är. Levande och verksamt. Hjälp oss att vara öppna och lyssna till det du vill ha sagt till oss var och en personligt den här stunden. I Jesu namn. Amen. Jag vill börja säga någonting kort om fastetiden. För det är det vi är inne i precis just nu. Det är palmsöndag och vi är inne på 40:e dagen i fastan. Och jag vet inte om du har tänkt så mycket på det eller om det är något som du känner angår ditt liv. Vi har haft en liten bok som några stycken i den här församlingen har köpt för att man liksom ska ta tag i det här med fastan lite grann och tänka på vad det är. För just den här perioden på det här året, så alla de texter, allt det man talar om i kyrkan handlar väldigt mycket om att ompröva sitt liv. Att på nytt få ställa in fokus, att ta ut en riktning för det egna livet och framför allt för det livet som vi lever tillsammans med Jesus. Och fastan är ju inte en botgöringstid i den bemärkelsen att jag ska betala av till Gud. Utan det är ju tack och lov redan klart. Jag har ju tillträde ända in till Guds hjärta på grund av det Jesus har gjort på korset för att gå händelserna i förväg lite grann. Vi vet ju det, att den seger som vi firar till helgen, den gäller mig idag. Men fastan är ju till för mig för att jag själv ska kunna söka mig närmare Gud. Och ungefär som en idrottsman som ska pumpa upp sig och bli lite mer vältränad, då behöver man jobba på de där musklerna eller på det där som inte riktigt håller måttet, som behöver skärpas upp lite grann. Och då behöver man ju veta vilka muskler det är jag behöver träna som inte ligger på den nivån de borde göra. Och fastan är i den tiden då jag kanske rannsakar mig själv, ser inåt. Gud, vad är det i mitt liv som jag behöver ta tag i? Gud, vad lyser du på som du vill att jag kanske ska förändra eller ska jag skärpa upp? Vad vill du hjälpa mig med i min karaktär? Och även om vi kanske inte har reflekterat så mycket över det de senaste 40 dagarna, så börjar ju stilla veckan idag. Och jag har ett antal år tillbaks tänkt, stilla veckan, vad bra! En fantastiskt bra tillfälle att innan påsk skövla liksom, ta bort så mycket som möjligt och ge Gud möjlighet och ge honom tid och följa med i de här fantastiskt spännande texterna som hela den här veckan handlar om. För den största delen av evangelierna handlar om Jesus sista vecka. Tänk att liksom för varje dag få följa med det. Det har varit ambitionen många år. Jag tycker det är svårt att få den stilla veckan att bli stilla. Att ta den här tiden. Men kanske det är en utmaning till oss idag att har vi inte hängt med de här 40 dagarna, så kanske ändå att den här veckan kan få bli några dagar där vi alldeles tydligt ändå ger Gud mer av vår tid och mer av vår uppmärksamhet. Och jag ska säga bara en liten reklampaus här. Att varje kväll klockan 7 så kommer det faktiskt vara en andakt i kyrkan. Vi brukar sitta här då, lite enkelt, lite nära. Och så läser vi texterna och så ber vi tillsammans och så kanske det blir en kort betraktelse. Och det är det, måndag, tisdag, onsdag är det sådana andakter klockan 7. Och på torsdag klockan 7 så firar vi Getsemanes stund. Och har du inte varit med på det i den här kyrkan så rekommenderar jag dig att göra det. Då är det uppdukat i källaren. Det är långbord, det är vita dukar, det är glas på fot, det är kandelabrar, det är kex, det är frukt, det är god gemenskap. Och vi får faktiskt sitta och köta med varann mitt under den gudstjänsten. Och så har vi en gemenskap. Och sen när vi har umgått en stund så firar vi nattvard tillsammans. En otroligt god stund. Så det finns liksom hjälp den här veckan att låta det få bli något av stilla veckan. Där vi på nytt ger Gud det här utrymmet. Ta möjligheten att låta det bli sånt. palmsöndag, vi hörde texten Olle läste. En man rider in i Jerusalem. En man som var efterlängtad. Han var efterlyst och han var efterspanad. Det var så otroligt mycket av förväntan kring Jesus. Och när han sitter på den där åsnan och rider in, ja, då är frågorna, kan detta vara Messias? Är det nu det händer, det här som generationer tillbaka i tiden har drömt om, har längtat efter? Är det nu han kommer, våran befriare, våran kung? Är det dags nu? Och man hyllar honom och man ropar Hosianna och hela den här biten. Viftar med palmblad, breder ut kläder. En otrolig förväntan. Samtidigt så är han den mest efterspanade och efterlysta personen just nu. Vi hörde hur Olle läste. Man hade inte bara bestämt sig för att döda Jesus. Nu kniper vi också den här Lazarus som Jesus har uppväckt från de döda. För han är ju ett levande bevis på att Jesus har någon form av makt. Att gripa in, att göra under och till och med att förmedla liv. Fariserna hade bestämt sig för att döda både Jesus och Lazarus. Så nu håller de utkik efter honom. Och vi läste också, se, nu hjälper ingenting längre. Alla springer efter honom. Jesus hade blivit ett religiöst hot. Jesus visste, när han sitter på åsnan, när han blir hyllad och ärad av kung, att om bara om några dagar, om mindre än en vecka, så kommer samma gata vara fylld av människor på nytt. Men då kommer det inte vara några hosianna-rop. Nu är han kung, och det med all sin rätt. För han har för tillfället lämnat sin tron av kristall som han har normalt uppe i himlen. Men nu är han på jorden, han är kung. Men om bara några dagar så kommer det vara hån och spe. Det kommer vara hat och det kommer vara skymford. Och det kommer vara misshandel. Trots det så låter han sig äras som den kung han är. Och förväntningarna och drömmarna, det var mänskliga. Det var inte Guds plan som människorna fokuserade på. Och Jesus han talar tydligt om att den vägen för att finna sig själv, det är att mista sig själv. Och han pratar om att också vi måste gå korsets väg. Och temat är idag i kyrkoåret och för gudstjänsten vägen till korset. Men den vägen börjar inte idag. Varenda steg som Jesus har tagit sedan han föddes i ett stall har varit ett steg närmare korsets väg. Varenda steg är ett steg emot att fullborda det uppdrag som han har på jorden. Och jag skulle läsa den texten som är från Filipperbrevet 2, vers 4-11. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan han avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, så gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud fader till ära. Temat skulle egentligen lika gärna kunna vara lydnadens väg. Jesus var lydig ända till döden, döden på ett kors. Men jag vet inte om du som jag reagerar lite negativt. Lydnad. Alltså någonstans hör jag kanske, du ska lyda mig. Att man känner någon form av tvingande krav. Att det finns någon form av negativ laddning i detta med att vara lydig. Min vilja är inskränkt och någon annan bestämmer över mig. Men kan man lyda, så kan man också välja att inte lyda. Då blir man ju för sig olydig. Men det finns ju faktiskt en valfrihet. Och det ligger oerhört djupt i människans natur att vi vill gå vår egen väg. Vi vill gärna klara oss själva. Och i Hebreerbrevet 5 så står det att till och med Jesus som människa var tvungen att lära sig att lyda. Och jag läser från Hebreerbrevet 5:7-10. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig att lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Av Gud kallas överste präst, en son som Melkisedek. Ibland kanske vi gör hela det här påskens budskap på ett sätt ibland kanske lite för enkelt. Ja, men det var Jesu uppdrag. Han var ju Guds son, han skulle lyda. Han var tvungen att lära sig att lyda genom att lida. Och jag kan inte se att någonstans tar Jesus lätt på det här uppdraget som han går in i. Vi läser ju senare hur han i Getsemane bara ropar till Gud. Far, om det är möjligt, ta bort detta. Låt mig slippa, jag vill inte. Jag vill inte det här, jag orkar inte. Och så landar han i någon form av kapitulation. Men Gud, inte som jag vill, utan som du vill. Vägen till korset var för Jesus lydnadens väg. Som han hade fått lära sig att gå. Nu ska jag ge mig på att försöka uttala ett hebreiskt ord som inte är min starka sida. Typ samma. Ja, ni får väl fråga efter och ska visa hur det stavas och ser ut. Kanske ni kan säga det bättre. Men det är det verb som man använder för att översätta lydnad. Och man använder också med att hörsamma. Eller att höra. Och att hörsamma någonting, det är ju lite mer än att liksom bara passivt lyssna på någonting som händer. Om man verkligen hörsammar, så är det som att det man hör, det landar i en själv. Någonstans landar det här. Och så blir det ett med mig. Det är plötsligt inte någon annans tyckande, utan jag tar det till mig, det blir ett med mig. Och så blir det någon form av inre bifall till det här som sägs. Och resultatet blir en aktiv reaktion. Alltså från det jag har hört, det landar i mig. Och så händer det någonting som gör att kreativitet, handling kommer till. Och då blir också följderna mycket, mycket, mycket större. Det får ju konsekvenser om jag inte bara lyssnar till något. Utan att det faktiskt får tag i mitt liv och blir ett med mig. Och att höra det är att göra. Och det kanske först när man inriktar sitt liv efter det som man har hört, som man har blivit sagt, som man hör med hjärtat och inte bara med öronen. Alltså när jag riktar in mitt liv efter det jag har hört, lyssnat till, hörsammat, det är då jag har lyssnat här och inte bara här. Och jag tror att även om det kanske finns en negativ känsla när man lyssnar på ordet lyda, så den här veckan när jag grubblade och kände, ska jag behöva säga något om lydnad? Jag tycker det är jobbigt. Så är det som jag har, tycker mig höra att Gud har viskat. Åh, om ni bara visste. Om ni bara visste vem jag är. Hur högt och dyrbart jag älskar er. Att jag har en väg som jag vill att ni ska gå på. Jag vill er bara gott. Men det är en väg som också är kantad av tistlar, törne, och den väg av lydnad. Men ni behöver inte frukta någonting, för jag är god och jag vill er gott. Och då kände jag att ja, men Gud står ju där i en dörr som han har öppnat, och han lockar oss in i någonting som är mycket större, som är så rikt av välsignelser av godhet. Men att gå in i den dörren och kanske ta ytterligare ett kliv i lydnad, i överlåtelse, i närhet till Jesus själv. Ja, det innebär också ett steg som kanske kantas av ett visst kapitulerande ifrån min sida. Jag tänker mig att lydnad handlar också om tillit. Alltså jag litar på den som vill att jag ska lyda. Jag litar på att den vill mig gott, vill mig väl. Att den har en tanke för mitt och plan för mitt liv. Och har jag tillit till Gud? Är det så rent ekonomiskt? Om jag tänker mig att det jag äger, ja, det kanske jag bara har fått att förvalta. Det kanske egentligen inte är mitt. Och så litar jag någonstans här på att okej, om jag lyder Gud, att jag förvaltar det efter hans hjärta så som han vill. Och om jag då är väldigt, väldigt generös eller ger tionde eller bestämmer mig för att vara generös och låta pengarna liksom inte bara landa i min eget ficka eller på mitt eget konto eller mitt eget hustak eller vart vi tycker att vi behöver våra pengar. Litar jag, har jag tillit till att om jag är generös, litar jag på att Gud har omsorg om mig? Vågar jag då lyda? Har jag tillit till att Gud, att om jag är generös socialt, om jag ger min hand till den där människan som desperat vill ha hjälp men också hotar att ta hela mig. Jag vågar kanske inte sträcka ut handen eller finnas där, för jag är rädd att bli uppslukad, att min ork inte ska räcka till. Litar jag på då att om Gud vill att jag ska sträcka ut den här handen, vilket är ganska tydligt i Bibeln, litar jag då på att han förser med den ork som jag behöver? Lydnad är tillit, och lydnad är en kärlekshandling där jag i kärlek förklarar min, där jag i lydnad förklarar min kärlek till Gud och litar på att det han vill, det är gott. Och Nya testamentet talar inte främst om lydnad mot evangeliet. Det här och det här och det här. Och så får man liksom en lista med 10 sidor vad man ska lyda och göra. Utan när jag läser Bibeln så ser jag att det handlar om en lydnad som kommer av evangeliet. Det kommer av att Gud har gjort någonting i mitt liv. Det handlar om att nåden först. Att Jesus var lydig. Han var lydig in till döden, döden på ett kors. Han har befriat mig från lagens krav. Jag menar, jag behöver inte hålla lagens bud. Det hänger inte på mig, för jag kan det ändå inte göra. Jesus har tagit det. Men då handlar det också om att ta emot den nåden. Och så handlar det inte om gamla testamentets plikt och krav, utan någonting som springer ut av kärlek, av glädje och tacksamhet, därför att jag har fått erfara den nåden. Och i Hebreerbrevet 8 så står det så här, det är ett citat ifrån Jesaja 31. Jag läser från vers 10. Det här är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen ska behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror, och säga: lär känna Herren. Alla ska veta vem jag är, från den minste till den störste. Jag ska förlåta dem deras orättfärdigheter, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna. Alltså inte en lydnad utifrån plikt och krav och rädsla, utan från en fri människa som har blivit förvandlad av Jesus. Någon vis person har sagt så här, och tyvärr har jag inte kunnat reta rätt på vem denna visa människa är. Men han eller hon skriver så här: ingen gärning bevisar i sig själv lydnad, men varje gärning som är framsprungen av ren kärlek till Gud är uttryck för lydnad. Och denna form av lydnad förekommer där Gud genom sin ande har fått skänka en människa tro. Alltså inga gärningar bevisar lydnad, men varje handling som är framsprungen av kärleken från Gud är ett uttryck för lydnad. Och vi ser i Matteus hur Jesus säger: det är inte alla de som ropar Herre, Herre eller driver ut demoner i mitt namn som är de lydiga som jag känner, utan de som kanske istället ger den faderlöse ett hem och som räcker ut ett glas vatten till den minste. Och kanske är det just den här lydnaden, den där som liksom kommer in i mitt vardagsrum, den där lydnaden som påverkar min vardag, mitt sociala umgänge, min plånbok, mitt bankkonto, min familj. Den lydnaden kanske är så otroligt mycket svårare. Åtminstone är det så för mig. När jag skulle åka ut till Turkiet, eller när jag märkte, anade att Gud kallar mig till pastor, så ska jag inte säga att det var bara jag, amen, vad roligt, det gör jag. Det var fruktansvärt jobbigt. Det var vånda och det var kamp, och jag kanske aldrig har vett så mycket. För att är det här jag ska göra? Ska jag som dryg 20-åring, ska jag lämna Sverige liksom? Ska jag lämna ja, hela gänget, var ett gött gäng i kyrkan. Ska lämna mamma och pappa. Det är inte särskilt tryggt alltid att bo där. De vill inte att jag ska vara där och berätta om Jesus. Men så har den här otroligt inre förvissningen om att Gud har sagt till då Karin Hjalmarsson, jag vill att du ska åka och bo i Turkiet. Och så är jag sådär att jag bara vet att jag vet att jag vet att det är Guds vilja. Och så säger jag någonstans, okej, jag gör det. Och så flyttar jag till Turkiet. Och så fattar nog liksom inte turkiska myndigheter riktigt att det var Guds vilja att jag skulle vara där. För han kanske inte hade sagt det så tydligt till dem, eller så hade de inte hört det. Så de blir lite irriterade där ett tag. Och så tycker de att vi ska åka hem till Sverige istället, och så kör de hem oss. Och så säger ni är inte riktigt välkomna tillbaka hit. Och kan, ja, när jag kommer till Sverige känner jag, ja men det här är ju fel. Alltså jag bor inte här, jag ska ju vara i Turkiet. Och jag, man blir arg och man blir lite både allt möjligt. Och så känner jag, men jag, det är inget val att stanna i Sverige. Utan jag åker tillbaks till Turkiet. För då var det, ja men Gud har sagt. Och då får minsann turkiska staten liksom underordna sig där, kunde jag tycka då som dryg 20-åring. Och då var inte det så svårt, utan den lydnadshandlingen. Ja men Gud har sagt till mig att jag ska vara i Turkiet. Då var det inte så svårt att ta det beslutet att åka hem. Utan den lydnadshandling gav mig kraft att säga, men jag vet att jag ska vara där, och så gjorde jag det. Men när det handlar om mina vardagliga småval, att vara en god hustru, en trevlig granne, en bra jobbarkompis, att inte hålla för hårt i plånboken, att vara generös, allt det här som jag anar, ja men det här säger Jesus att vi ska vara, så här vill han att vi ska leva. Då blir det mycket, mycket svårare att vara lydig i det som påverkar min omedelbara närhet, min vardag. Jag tror att det är där Gud lockar. Jag har så mycket av välsignelse och rikedom att ge. Om ni bara visste. Men så finns det en förutsättning att man också då är lydig Gud. Att man riktar in sitt liv efter hans vilja. Att lyda Gud när det handlar om min tid. Att ge honom den tid han ska ha i min vardag. Att lyda Gud när det handlar om min tid. Att prioritera min familj. Att inte tjänsten eller min, det jag tycker är så viktigt i mina uppgifter blir viktigare än att faktiskt vårda relationen med de som jag lever och bor tillsammans med. Jesus skärper buden. Han säger så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din kraft, med hela din själ och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Kanske att det, man säger, men nu blir det billigare, nu har vi inte massa lagar och förordningar vi ska följa. För ibland är det lättare att veta att göra de här 10 punkterna så är det bra, punkt, check. Men att älska och låta det få konsekvenser, inte bara för mig och mina vänner, utan för de som finns i hela den sammanhang det är i. Den lydnaden tror jag är en väg som ibland är ganska jobbig att gå, men som innehåller så mycket mer av ett spännande liv med Jesus än vad vi ens kan drömma om. Och vi kan gå på den här lydnadens väg på grund av ett därför. Därför att Jesus avstod från allt. Därför att Jesus antog en tjänares gestalt och blev som en av oss. Därför att Jesus var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför kan vi komma till Gud. Vi kan gå lydnadens väg därför att Jesus har gått den för oss. Och han utmanar oss och kallar oss till ett liv i hans efterföljd. I hans lydnad och att gå på den. Korsets, lydnaden och kärlekens väg. Kan du bli stilla så kan du lyssna när Gud viskar till dig. Kom och följ mig. Om du bara visste vad jag har att ge. Jag kallar dig att gå korsets väg. En väg i lydnad full av tistlar och törne. Men också en väg där jag leder dig till vattenbäckar, till oaser, till vila och återhämtning. För att du ska orka med ytterligare påfrestningar och utmaningar. Kom och följ mig på lydnaden och kärlekens väg. Den vägen som når ända hem. Amen. Jesus, det finns egentligen bara ett enda ord stort nog att säga, och det är tack. Ingen av oss hade kunnat gå den vägen du gick. Men därför att du gick den, därför att du som son lärde dig att lyda genom att lida, därför att du var lydig ända till döden, döden på ett kors, så är vi idag fria att också säga ja till det som är den väg som du har gett oss och visar oss att gå. Du vet att vi är dina, ibland ganska trotsiga och olydiga barn. Men jag ber, far, grip tag i oss så att det vi hör blir ett med oss, och att vi längtar efter att söka din väg och vara lydiga att gå den. Den där obekväma lydnaden som påverkar min vardag, men som vi anar har så otroligt mycket mer att ge. Och att kanske det hela livet handlar om, ett spännande liv i tillit, i lydnad och i kärlek till dig och varandra. Amen.